بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ولكم نتلقى لكم في رياض الصالحين där vi går igenom det sista kapitlet som handlar om vissa av domedagens tecken, ett mashallah intressanta ämne. Och vi talade förra lektionen om Dajjal och några av hans sifat, hans utseende, vad han kommer att göra, hans prövningar och hur man skyddar sig från dessa prövningar. Och vi tänkte idag fortsätta där författaren nämner några av domedagens tecken. Och det är hadith 1821 där författaren berättar från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa vid honom i vars hand min själ vilar. Så kommer denna värld, denna dunja inte att förgå, yani den kommer inte att försvinna. Tills det att en man går förbi en grav och sen lägger sig ner och rullar sig runt på graven. Och han säger, ya laytani makana sahibi hadha al-qabr, om jag ändå vore i positionen eller på platsen av den personen som ligger här begravd. Och personen gör det inte av religiösa skäl utan på grund av de stora prövningarna som finns. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Denna hadith, hafidhakumullah, mala bibara er och oss från all ondska, nämner ett scenario, och det här är någonting som Allah alam fortfarande inte har skett, och det är att det kommer att komma en tid innan denna jord kommer att förgå, där ondskan kommer att ha spridit sig och etablerat sig och förankrat sig och blivit så pass allvarlig att folk inte längre orkar leva, och där man går förbi en grav. Och här nämner också de lärde att ibland kan man säga så här, jag pallar inte leva, eller person kanske tänker så, livet är jobbigt och jag önskar jag vore död. Men när man sen ser en grav, då tänker man, nej, jag kan nog leva lite till. Men här går han förbi en grav och lägger sig på en grav och önskar att han var den som vore begravd där i. På grund av alla de prövningar som sker runt omkring. Och den här tiden som vi sa, Allah alam, har fortfarande inte kommit. Och profeten alaihissalam har ju nämnt att det kommer att bli värre och värre. Ju närmare domedagen vi närmar oss. Det kommer ingen tid förutom den som är efter är värre än den som var innan, som det har nämnts i Sahih Bukhari. Så subhanallah, det här är yani tyder på att saker kommer bli värre. Men vissa lärda har också sagt att denna hadith betyder inte att detta kommer att vara det dominerande tillståndet på hela jorden. Utan det kan vara så att det här är under en kort tid. Det kan vara så att det är på en viss plats och så vidare. Igen, under vissa förhållanden. Och betyder inte att det bara kommer att vara så här överallt på jorden. Men det kommer att komma svåra tider innan domedagen. Allah musta'an, må Allah hålla oss starka. Och det här har också nämnts, om man kollar i vissa hadither, så tyder det på att denna händelse kommer att vara innan ett Dajjal kommer och inte efter. Så Allah, det här är någonting som kanske kommer att ske inom en nära framtid. Och det är också någonting som man ska tacka Allah för. Vi lever trots alla omständigheter, trots alla motgångar, all den fitna som finns i världen. Så har vi ändå, alhamdulillah, speciellt vi som bor här i Sverige, vi har ändå väldigt mycket potential, vi har väldigt mycket möjlighet att praktisera vår religion. Och egentligen de enda hinder som finns är de hinder vi sätter upp för oss själva. Och självklart Satans viskningar. Men vi har väldigt mycket yani, möjlighet att faktiskt praktisera vår religion. På den individuella planen och tillsammans, alhamdulillah, så finns dessa möjligheter fortfarande. Allah musta'an. Sen berättas det också från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa domedagen eller timmen kommer inte att infalla tills det att El Forat täcker av ett berg av guld. Och där kommer folk att strida. Och från varje 100 så kommer 99 att stupa. Och varje person av dem som slåss kommer att säga, kanske jag är den som klarar mig. Ja. Och en annan riwaya på hadithen, att tiden är nära då El-Furat kommer att avtäcka en skatt av guld. Den som upplever detta ska inte ta något av guldet. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det här är också ett av domedagens tecken som fortfarande inte har skett. Ni vet ju att vi nämnde att de flesta av domedagens tecken har skett. De mindre tecken. De flesta har kommit. Men här har vi ett tecken som inte fortfarande uppenbarat sig. Och det är att i Irak så finns det en flod som heter El-Furat. Och den här floden kommer på något sätt att spola bort vad som täcker ett berg. Det kan vara sand, det kan vara sten eller jag vet inte. Och då så kommer man att se att hela berget är av guld. Och folk i sin girighet kommer att bege sig till berget för att strida om det här guldet, bråka. Och de är så hungriga efter rikedomar, så giriga. Och det har gjort dem så blinda att de till och med dödar varandra för att få det här guldet. Genom deras besatthet gör de bestialiska så att de dödar varandra. Och 99% av dem som går dit kommer att dö. Och varje person är så naiv och så dum att han säger, kanske jag är den som kommer att klara mig. Kanske jag är denna en av 100. Lite som när folk spelar på lotto och bingo och liknande. De satsar massa pengar och tänker, kanske jag är den som vinner den här maxpotten. Och de bara förlorar år efter år. Och det här är ju ännu värre. Här handlar det om liv och död. Så subhanallah, av varje 99 kommer 100 att dö. Eller kommer, av varje 100 kommer 99 att dö och bara en kommer att klara sig. Och det är enligt den här hadith haram att ta från detta guld. Att vara från de här personerna som går dit för att söka lyckan och försöka ta från det här guldet. Det är inte tillåtet. En muslim sätter sig inte i en sån här sits. En muslim gamblar inte med sitt liv. Och en muslim är inte delaktig i såna här blodiga konflikter. Allah al-musta'an. Denna hadith bevisar också en annan viktig sak som har att göra med ekonomi. Och det är att guld kommer att behålla sitt värde. Och kommer att kanske till och med öka i värde tills den här tiden kommer. Och till och med till strax innan domedagen. Så guld är någonting som är bland det värdefullaste som finns. Som människan har haft som grunden i sin valuta och handel i alla tider. Och det är någonting väldigt stabilt. När vi ser världsekonomin vackla. Vi ser valutorna gå berg-dalbana upp och ner. Dessa krascher och hit och dit. Så är det en väldigt säker investering att köpa guld. Rent guld att spara. För det stiger i pris. Om ni bara kollar på guldet för några år sedan så låg det på 300 kronor någonting per gram. Och nu ligger det på 500 kronor nästan per gram. Så att det är en väldigt säker investering som funkar över hela världen. Jag har typ aldrig sett, jag har inte läst att guldpriset har kraschat. Så det är en väldigt, väldigt säker investering att ha med sig faktiskt. Istället för de här falska sakerna som folk investerar i, såna här bitcoin och falska valutor och jag vet inte vad. Så är guld en bra investering om ni har pengar och ni vill säkra era pengar. Och den här hadithen tolkas på dess yttre. Den handlar om guld. Och inte som vissa försöker säga att den handlar om bensin. Det handlar om olja. Utan hadithen nämner guld. För skulle hadithen handla om olja, som vissa kallar för det svarta guldet, så har vi inte sett det här. Att 99% av de som pumpar olja dör. Och skulle man också implementera denna hadith på olja, så skulle det betyda att det är haram att tanka bilen. För att profeten alaihissalam sa att den som upplever detta får inte ta del av det. Och det är att tolka hadithen på någonting annat än dess uppenbara betydelse, vilket är fel. Utan hadithen handlar om guld. Sen så nämner författaren en till hadith som även den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: de kommer att lämna Medina i dess bästa tillstånd. Då endast Essiba' wa tair, yani rovdjur och fåglar, kommer att fylla staden. Eller kommer att befinna sig i staden. Och den sista personen som kommer att samlas, yani till återuppståndelsen, är en man från Muzaina som är ute med sina vallar, sina får. Och de är på väg mot El-Medina och ropar på sina lam eller sina får. Och kommer bara finna rovdjur där i. Tills personen når Thaniyatul Wada', och där kommer personen falla ner, en är död på sitt ansikte. Och denna hadith finns Bukhari Muslim. I denna hadith så nämner profeten alaihi salam att El-Medina, denna välsignade stad som är en av de två bästa städerna i världen, Mekka och El-Medina, och den staden som profeten alaihi salam har gjort så mycket dua för, den staden som han alaihi salam dog i, och han sa till och med att den av er som kan, låt han dö i El-Medina. Och El-Medina är en av de platser som innan domedagen kommer att skyddas från mycket ondska och mycket, mycket fitna. Vi har ju nämnt att mycket av jorden kommer fyllas av fitna, prövningar och motgångar. Men profeten alaihi salam har nämnt att El-Iman kommer att återgå till El-Medina så som ormen går in i sitt hål. Och denna hadith bevisar att, alhamdulillah, folket av El-Iman kommer att befinna sig i El-Medina. Och ni minns ju också i förra lektionen vi talade om ett Dajjal, då vi nämnde den här ungdomen som kommer att vara den bästa martyren hos Allah subhanahu wa ta'ala. En person som rider ut från Medina och konfronterar ett Dajjal. Och sen så kastas han i paradiset. Han hamnar i paradiset och blir martyr. Så alhamdulillah, ahlul iman kommer att vara i El-Medina. Men det nämns enligt vissa lärda, så säger Ibn Kathir i Al-Bidayah wa Nihaya, att den här händelsen är efter det att Isa har dött. Ni minns ju att vi nämnde det är Mahdi, och sen är det Dajjal, och sen är det Isa och Ya'juj wa Ma'juj, och sen kommer Isa att styra muslimerna i cirka 40 år. Och sen kommer Isa att dö och begravas, och muslimerna kommer att be över honom. Och då nämner vissa hadither som det finns lite svaghet i, men Ibn Kathir nämner dem, att Isa kommer att leva i El-Medina och begravas i El-Medina. Och efter den tiden så minns ni att vi sa att det kommer vara 7 år, och sen kommer de värsta människor att finnas kvar på jorden. Så att de människorna har inget intresse av att stanna i Medina. De är inte religiösa. Så de kommer att lämna Medina, och den staden kommer då att bli tom. Och endast rovdjur och fåglar kommer springa runt på dess gator. Och så nämnde profeten alaihi salam denna händelse strax innan domedagen, då denna fåraherde kommer till Medina. Och när han är på väg ut så kommer det då blåsas i hornet, och han kommer falla ner död på sitt ansikte strax utanför El-Medina. Författaren nämner sen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där profeten alaihi salam sa att det kommer att komma en khalifa från al-khulafa'ikum, yani från era ledare i den sista tiden, som kommer att yani ösa pengar utan att räkna dem. Och denna hadith finns i Muslim. Här är också ett av domedagens tecken, är det att det kommer att komma en tid då muslimerna har en khalifa. Och enligt vissa lärda så är det här al-Mahdi. Mahdi, den rättvisa ledaren som kommer att ena muslimerna. Och det har ju nämnts att al-Mahdi kommer att göra just detta. Han kommer att göra mycket erövringar, han kommer få krigsbyten, få enorma skatter. Och han kommer att dela ut dem till muslimerna utan att räkna. Utan att vara rädd för fattigdom. Han kommer bara ösa rikedomar över folk. Så det här är ett av domedagens tecken. Och även på Isas tid, alaihissalam, kommer detta att ske. När jorden bringar fram sina skatter och rikedomar så kommer man att dela ut dessa pengar obegränsat. Så pass att det har nämnts i vissa haditer att man inte finner någon som vill ta emot. Yani, du står och delar ut guldmynt, öser, men det finns ingen som vill ta emot det. Och det är också en tankeställare som de lärda har sagt, att man ska passa på att ge sadaqa. Man ska vara generös, man ska dela med sig, man ska investera, man ska göra dessa goda projekt innan den här tiden kommer. För när den tiden kommer så kan du inte längre ge någon sadaqa, för det finns ingen som vill ha den. Du kan inte ge zakat, det finns ingen som vill ha den. Så att gör gott innan tiden kommer där man inte längre kan göra det goda. Så att man ska inte skjuta upp goda gärningar. Till exempel nu, tänk om någon hade planerat att göra umra den här tiden. Planerat flera månader, han tog ledigt och jag vet inte vad. Och sen bam, corona kommer, man stänger ner Mecca Medina, ingen får komma in. Då kanske han missar den här chansen att åka till umra. Han sköt på det i flera år. Och det jag vill säga är att man ska inte skjuta på goda gärningar. Skjut inte på att göra hajj om ni har pengar. Skjut inte på att göra umra om ni har pengar. Skjut inte på att betala zakat, det är wajib. Och sen sadaqa, självklart också någonting som man ska ge innan det att man ligger på dödsbädden, eller innan det att den här tiden kommer där man inte längre hittar någon som vill ta emot den. Allah al-mustan. Nam. Och det är faktiskt också det som nämns i följande hadith som författaren nämner från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger: det kommer att komma en tid vid folket där en man kommer att gå med sin sadaqa från guld för att ge i sadaqa, men finner inte någon som vill ta emot den. Och du kommer att se på den tiden hur en man följs av 40 kvinnor på grund av hur många kvinnor det är och hur få män det är. Och denna hadith finns i Muslim. Och dessa två tecken har ju inte hänt än. Det är ju den här första tecknet som vi nämnde innan, att det kommer ett sånt överflöd av rikedomar som kommer ut från jorden och dess baraka som Allah azza wa jalla skänker, att man inte hittar någon som vill ta emot zakat och sadaqa. Och det andra tecknet är att det kommer att komma en tid där det är övervägande mycket kvinnor. Och här nämndes 40 kvinnor per man. Så subhanallah, otroligt mycket. Och de lärda har sagt här varför och när kommer detta ske, Allahu alam. Men ett av domedagens tecken är att männen kommer att minska och kvinnorna kommer att öka. Vissa lärda säger att det här kommer att ske naturligt genom födsel, att Allah kommer att låta de flesta få döttrar. Andra lärda säger att det här kommer att ske på grund av alla stora krig som sker innan domedagen. Det som kallas för el-melhama och liknande krig. De här stora krigen som kommer att utspela sig, där tusentals människor kommer att dö. Och det är oftast män som krigar. Så de är ju de majoriteten av folk som kommer att dö. Och kvinnorna blir kvar. Ja. Sen så nämner författaren en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa att en man köpte en byggnad. När han köpt byggnaden så fann han i byggnaden en kruka med guld. Och då gick han tillbaka till säljaren och han sa: ta ditt guld. Jag köpte från dig huset och marken. Och jag köpte inte det här guldet. Alltså det var inte inkluderat i det jag köpte. Och då så sa personen: jag sålde till dig marken, huset och allt som finns på jorden. Behåll guldet. Jag vill inte ha det än. Och då gick de, för de hade ju då en tvist här, till en person som skulle döma mellan dem. Och då säger den här personen: har ni eller har du en son? Han säger ja. Och han säger till den andra personen: har du en dotter? Han säger ja. Och då säger han: gift bort dem till varandra och spendera det här guldet på deras bröllop. Och den här hadith finns Bukhari Muslim. Mashallah, en väldigt mäktig berättelse som handlar om dessa två män från Bani Israel, troende, som verkligen illustrerar deras enorma wara, deras yani försiktighet, återhållsamhet, yani rädsla för att falla in i haram. Så kolla här, en person köper ett hus med marken, och i huset hittar han en hel kruka med guld. Och ni vet ju att ett guldmynt kostar idag flera tusen kronor. En hel kruka med guld, kanske värt flera miljoner. Han skulle lätt kunna säga det är mitt. Den här personen vet inte om det, eller jag har köpt huset, det är mitt guld och så vidare. Men han går och lämnar tillbaka guldet och säger jag vill inte ha det. Jag har bara köpt huset och marken från dig, det här är ditt guld, behåll det. Och då insisterar han och säger nej, jag sålde det huset, då får du också allt som finns i huset. Så båda är rädda för att ta något de inte har rätt att ta, subhanallah. Och de nästan tjafsar om den här saken. Vem ska ta guldet? Det är flera miljoner. Idag skulle jag tvärtom. Det skulle bli kaos. Vem ska ta guldet? Och de skulle bråka om det. Och det här, Allah al-Mustan. Så subhanallah, kolla hur de prioriterade religionen och försiktighet i religionen. Rädsla för att falla in i haram. Det var inte det världsliga som de värderade, utan det var det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då gick de i alla fall till den här vise mannen för att döma mellan dem. Och den här vise mannen gav dem då det här väldigt vackra rådet, eller domen, att om du har en son och du har en dotter, gift bort dem till varandra. Och låt den här det här guldet bli deras bröllopsgåva. Och på så sätt så går ju guldet tillbaka till båda familjernas nytta. Ingen är en förlorare, utan båda är vinnare, subhanallah. Och hadithen bevisar också, som de lärde har sagt, vikten av att man gifter sig med någon som är religiös. För att det är det som är den uppenbara förståelsen, att de här männen var väldigt generösa, religiösa, troende, och deras barn var också på samma sätt. Så att man då gifter bort sin troende son till en troende dotter, och vice versa. Det är alltid det man ska göra, man ska alltid leta efter en religiös partner, hjälpa ens barn att hitta en religiös partner som inshallah kommer att ge dem rättvisa och ta dem närmare till Allah subhanahu wa ta'ala i det här livet. Och en faida också här. Ibn Uthaymin säger: vem har egentligen rätt till guldet om det här nu skulle ske idag? Du köper ett hus eller en lägenhet och du hittar en skatt i huset. Vem har då rätt till skatten rent islamiskt om du skulle gå till en domare? Då så säger sheikhen så här, att skatten tillhör säljaren, för du köpte huset och marken, och skatten var han ovetande om, så den ska ges tillbaka till honom. Men om du däremot köper en mark där du sen hittar ädelmetaller, du börjar gräva, ska liksom plantera träd eller någonting, och du hittar guld och diamanter som naturliga råvaror i trädgården eller på marken, så är de dina. För det är någonting som ingår i marken. Wallahu alam. Nästa hadith är också, mashallah, en intressant berättelse från Ben Israel, som även den finns i Al-Bukhari och i Muslim. Där nämner också Abu Huraira radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det fanns två kvinnor, yani från Ben Israel, som hade varsin son. Och när de var ute så kom vargen och tog ena sonen. Yani, den dog. Och då så tog den ena kvinnan den andres barn. Och hon sa att vargen tog ditt barn, inte mitt barn. Och då så säger den andra, låt oss då gå och döma i den här frågan hos Dawud, profeten Dawud alaihi salatu wassalam. Så Dawud dömde att den äldre kvinnan skulle få behålla barnet, baserat på vad han trodde var rätt, för han hade inga tydliga bevis på vems barnet var. Och då gick de vidare till profeten Suleiman för att döma mellan dem. Som ni vet, profeten Suleiman är son till Dawud. Och då så säger profeten Suleiman, hämta en kniv och låt mig dela barnet på mitten. Och då säger den yngre kvinnan, nej, gör det inte. Rahimakallah, må Allah ha rahma över dig. Han är hennes son. Och då säger Suleiman, han är din son. Du får behålla honom. Och denna hadith finns Bukhari och i Muslim. Så vad hände här? Två kvinnor, finns inga vittnen, inga bevis, ingenting, utan ett barn. Och man kan inte veta vems barnet är. Profeten Suleiman a.s. var väldigt vis här. Och kommer då med det här påståendet, vilket var någonting han självklart inte skulle göra, att han skulle dela barnet på mitten. Men han säger bara så. Jenny, låt mig hämta en kniv, låt mig dela barnet på mitten, ni kan få en varsin halva av barnet. Och då säger mamman, den riktiga mamman, nej, gör det inte. Jenny, hellre att barnet får leva med någon annan än mig, än att du dödar barnet. Medan den andra kvinnan var helt tyst. Hon sa ingenting alls. Och då förstod han att hon som yttrade sig och ville rädda barnets liv måste vara hans mamma. Så han sa, det är ditt barn. Så denna hadith används som ett bevis på att man som en domare kan döma efter indikationer och ledtrådar och så vidare. Om man inte har någonting att gå på så är det någonting som är tillåtet att använda. Ja. Det berättas sen också från Al-Mirdas al-Aslami radiyallahu anhu som sa att profeten alaihissalam sa yadhhabu as-salihun, de rättfärdiga kommer att försvinna, al-awwal fal-awwal, den ena efter den andra, och endast skräp kommer att vara kvar, så som skräpet eller resterna av vete eller dadlar som ingen eller som Allah inte bryr sig om det minsta. Berättad av Bukhari. Ännu ett av domedagens tecken. Och det är att rättfärdiga och fromma människor kommer att dö. De kommer att minska. De kommer att försvinna. Som vi sa, det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre eller sämre än den som var innan. Och ni vet ju också hadithen där profeten alaihissalam sa att vi muslimer kommer att förlora våran respekt hos icke-muslimerna. Och då säger sahaba, varför är Rasulullah? Är det för att vi är få? Han säger, nej, ni kommer den dagen att vara många. Men ni kommer att vara som skummet på havet. Ja, ingen bryr sig om det. Det finns ingen nytta i det. Och samma sak här. Vad kommer att finnas kvar av muslimerna? Ja, ni rester. Som när du har, om du har 10 kilo dadlar, du har liksom rensat, du har tagit dem från trädet. Du sorterar dem, du lägger dem i boxar och så vidare. Så finns det lite kvar. Låt oss säga att du lägger dallarna på en duk eller någonting sånt. Det finns lite kvar på slutet. 5-6 dallar som är hårda, som är halvt uppätna, som är ruttna och så vidare. Det där är huthala, det man kastar. Det man kanske till och med ger till djuren eller liknande. Yani så kommer muslimernas tillstånd att vara. Och så sa profeten alaihissalam, Allah bryr sig inte om dem. Så försök, kära bröder och syster, att inte vara från det här skräpet. De här värdelösa människorna som inte representerar islam, som inte lever upp till religionen, som inte följer dess påbud, som bara lever som att de är skapade för denna värld. Utan var personer av izza, personer av ära. Och ära finns bara i att följa denna religion. I att följa Koranen och sunnan. I att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och följa profetens väg alaihi salatu wassalam. Det är där äran ligger. Men när vi vänder oss bort från denna väg, så kommer vi drabbas av förnedring. Och bli från dessa människor som Allah inte bryr sig om. Må Allah skydda oss subhanallah. Men det betyder ju inte heller att allting är svart. Att 100% är dåliga. Utan alhamdulillah, profeten alaihissalam har sagt att det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen. Yani som är från Ahlul Haq. Och han nämnde dessa också som el-Ghuraba, främlingarna som kommer att hålla fast vid den sanna islam fram till domedagen. Men de kommer att vara främlingar bland folk. De kommer att vara väldigt, väldigt få. Och det är de man alltid ska eftersträva att vara. Och inte vara från den här majoriteten och strömmen, att vara bland de stora massorna som går fel väg. Utan man ska vara den som står emot och gör det rätta även om man är själv. Författaren nämner sedan en hadith från Rafa' ibn Rafi' radiyallahu anhu, där han säger att Jibril kom till profeten Muhammad alaihi salam. Och han säger, Jibril frågar då profeten Muhammad alaihi salam: vad anser ni, eller vilken position har folket av Bedr, de som stred i Bedr, hos er muslimer? Och då så sa profeten alaihi salam: de är de bästa av muslimer. Eller någonting liknande, sa han. Och då så sa Jibril: samma sak anser vi änglar om de änglar som stred i Bedr. Och denna hadith finns i Al-Bukhari. Och denna hadith bevisar dygden av de sahaba som stred i Bedr. Och de var cirka 317. Ni vet ju det här första slaget som utkämpades i just platsen Bedr. Och därför kallas det för slaget av Bedr. Dessa sahaba klassas som de bästa av sahaba. Yani bland de bästa av sahaba radiyallahu anhum. Så pass att profeten alaihi salam sa att Allah kollade ut över folket av Bedr, yani dessa sahaba, och han sa: gör vad ni vill, ni är förlåtna. Yani vad ni än gör resten av livet så är ni förlåtna. Och det var ju också för att Allah visste att dessa människor aldrig skulle lämna islam och inte göra yani saker som motstrider islam. Så att de var garanterade paradiset och förlåtna för alla deras synder. Mashallah. Sen har vi också de änglar. Och det här bevisar att änglarna också var med och stred i slaget av Bedr, som Allah nämner i Koranen. Att de också har denna höga position hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och generellt så har ju alla sahaba en hög position. En muslim älskar alla sahaba. De är de bästa av människor efter Allahs profeter. Radiyallahu anhum wa radu an. En muslim älskar alla sahaba. Och talar aldrig illa eller nedlåtande om någon av sahaba. Men bevisen säger att vissa är bättre än andra. Abu Bakr är bäst. Och sen Umar. Och sen Uthman. Och sen Ali. Och så vidare. De 10 som är lovade paradiset. Och de som då stred i Bedr. Och så vidare. Så att de har alla en förträfflighet, men de är i sin helhet de bästa människor som levt på jorden efter Allahs profeter och sändebud. Det berättas sen från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om Allah sänder ner ett straff över ett folk, så kommer detta straff att drabba även yani de goda från dem. Och sen så kommer de att återuppstå på sina avsikter, eller det, på sina gärningar. Ja, berättade Bukhari Muslim. Mer ordagrant här, att om Allah sänder ner ett straff över ett folk, så kommer straffet att drabba alla. Alla inkluderas, bra och dåliga. Och sen så kommer folk att återuppstå på sina avsikter. Den här hadithen bevisar att man ska undvika att befinna sig i dåliga sällskap, befinna sig på dåliga platser där det syndas mycket. För att folket kanske är fördömda. Folket kommer att få Allahs förbannelse och Allahs vrede, Allahs straff. Kanske kommer låta jorden sluka upp dem. Kanske kommer låta stormar och orkaner komma över dem, tsunami eller liknande. Men om du är där med en god avsikt, du kanske gör handel eller kanske där på en affärsresa liknande, då kanske du också inkluderas av det här straffet. Du dör med straffet. Men det betyder inte att du är dålig. Och du kommer att återuppstå på din avsikt. Vad var det du gjorde där? Du gjorde någonting bra. Alltså då kommer du att förlåtas för dina synder och så vidare. Du inkluderas inte att straffas med de här människorna. Och det är också viktigt att man som muslim inte ska vara snabb i att dra slutsatser. Att säga, ja, den här personen han dog i tsunami, han är dålig. Den här personen dog i corona eller någonting annat, han är dålig. Nej. Utan en person kanske drabbades av den här saken. Och verkligen yani, hade ingenting med de här synderna att göra. Men man ska generellt och överlag försöka hålla sig borta från såna här platser. Så att man inte drabbas av dessa omfattande straff. Wallahu alam. Och befinner man sig på en plats eller bland ett folk som gör saker som strider mot islam, finns det också en till sak som gör att man kan skydda sig från de här straffen. Och det är att man påbjuder det goda och man förbjuder det onda. Genom man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man försöker då att säga till folk att sluta upp med att synda. Då, inshallah, kommer man att exkluderas från det här straffet. Eller även om man skulle råka yani dö, så kommer man inshallah och ta'ala att återuppstå i ett gott tillstånd. Vi tar en till hadith inshallah och ta'ala. En väldigt vacker hadith som berättas från Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Där han säger att det fanns ett palmträd i yani profetens moské alayhi salatu wassalam, som profeten alayhi salam brukade luta sig mot yani då han höll khutba. Och när man senare fixade till honom en minbar yani på en annan plats i moskén, så kunde man höra hur den här stammen gav ifrån sig ett tjutande eller grinande ljud. Som ljudet som kommer från en havande kamelhona. Och i vissa hadither yani ljudet som kommer från ett spädbarn. Tills det att profeten a.s. gick ner från sin minbar och höll om trädet och tystade trädet. Ja. Och han nämner vissa riwaya på hadithen att palmträdet gav ifrån sig ett ljud som ett gråtande spädbarn. Tills det att profeten a.s. kramade den här stammen och den tystade, yani den tystnade och lugnade ner sig så som en bebis lugnar ner sig när man håller om den. Och då så sa profeten alaihi salam att den grät yani för den vicker som den tidigare brukade höra, yani som den inte längre hör. Den här hadithen finns också i Bukhari och den är en alama, ett bevis på att profeten Muhammed a.s. är en sann profet. Det här var någonting som bevittnades av alla sahaba under fredagsbönen. Och Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Han har allting i sin makt. Och han är den som fått människan och djuren, änglarna och jinnerna att kunna prata och visa känslor. Och då har vi också de yani, saker som inte kan tala och visa känslor. Som inte har en levande själ. Yani saker som är fasta materia, även de kan Allah subhanahu wa ta'ala få att prata om han vill. Allah kan få vad han vill att prata och visa känslor och göra sujud eller vad det än må vara för någonting. Och här har vi just ett sånt exempel att profeten alaihi wasallam brukade i hans moské stå och predika och luta sig mot det här palmträdet. Palmträden utgjorde ju pelarna i moskén. Moskén såg inte ut som idag, utan marken var i sand och vägarna var i sten och lera som murbruk. Taket var täckt av palmblad och så vidare. Men pelarna i moskén var då palmstammar. Och han brukade då luta sig mot den här palmstammen då han höll sin fredagspredikan. Men sen så gjorde sahaba en minbar till honom. Och en minbar är ju det som är sunna att stå på då man predikar. Profetens minbar alaihissalam var tre trappsteg upp för att man ska synas och ens röst ska nå längre ut. Och denna minbar placerades då en bit bort från det här palmträdet. Och när palmträdet förstod eller han då höll khutban på en annan plats, så gav den ifrån sig det här yani tjutande eller grinande ljudet. Tills det att profeten alaihi salam gick och kramade om palmträdet. Och han nämner vissa lärare som al-Hasan al-Basri, väldigt vacker. Han säger typ, ja ahl al-Islam, eller ja ahl al-Sunna, Här har vi ett palmträd som inte har något intellekt eller förstånd, som gråter i längtan. Och kärlek till profeten Muhammad a.s.w. är inte vi människor, hans yani följeslagare, mer berättigade att gråta i längtan efter profeten Muhammad a.s.w. och att yani längta efter honom och yani verkligen vilja träffa honom a.s.w. Och denna hadith bevisar också att palmträdet saknade att höra profeten a.s.w. hans påminnelser, dhikr, yani Koranen och sunna, och den nyttiga kunskap han gav. Men när den då tröstades så lugnades den ner. Och det här bevisar också att människans hjärta finner frid i att höra påminnelsen om Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah, i att höra påminnelsen om Allah? Men när man är långt borta från att höra påminnelsen om Allah, Koranen och sunna och hadither och berättelser om nästa liv och så vidare, så har man inte det här lugnet och fridet. Man har inte den här harmonin i hjärtat. Så jätteviktigt att man alltid försöker att exponera sitt hjärta för uppenbarelsen, för Koranen och sunnan och dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För med dessa saker finner hjärtat frid. Och vi finner också i hadithen att hur profeten Muhammad a.s.w. var en rahma, en barmhärtighet till hela mänskligheten, till allting levande. Han till och med kramade om det här trädet. Någon kanske tänker, ett träd, vem bryr sig om ett träd? Yani han var den mest barmhärtiga människan a.s.w. Så väldigt, väldigt vacker hadith som också bevisar hans profetskap a.s.w. Och det finns många sådana här liknande berättelser som ni kan finna i böckerna om Dala'il al-Nubuwa, bevis på hans profetskap alayhi salatu wassalam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.